All right. Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Rondvilan. Ali Faraj här. Vi har inte en Filip Darsén med oss idag, men vi har däremot en väldigt speciell gäst. Det är någon som vi har velat snacka med ett bra tag. Han har gjort kaos på MMA-scenen i weltervikt i Sverige. Han hade ett litet avbrott mitt i proffskarriären som vi kommer komma in på. Jag pratar om Theodor Simba Berggren och vi ska alldeles strax få in honom i studion. Så vi slösar inte mer tid helt enkelt och kör igång. Sådär. Hej och välkommen, Theodor Simba Berggren.
Tack så mycket, tack så mycket.
Hur står det till?
Jo, det är bra. Sliter på här uppe i kylan.
Ja.
Tränar hårt, jobbar hårt.
Ja. Du, det är nästan, vad blir det, 3 veckor sedan nu snart, sedan din knockoutvinst över Georgian. Har du hunnit smälta något?
Ja, alltså eftersom det var sista minut inhopp så var det som inte samma alltså firande efter. Det var inte liksom den här fuck yeah, vi gjorde det grejen. Så Det har ju varit varit bra såklart, men det var inte han jag ville möta från början.
Nej, det är trist. Det är fan, det har varit en del såna sista minuter inhopp nu på många svenska galor och det är ju inget önskvärt scenario. Men jag kan ju bara föreställa mig med tanke på att alltså, du är ju tillbaka inom situationstecken nu.
Mm-hmm.
Och att få fightas måste ändå ha varit tillfredsställande.
Absolut. Och det, folk säger såklart grattis och sånt där. Men det enda det man får mest höra det är att nästa gång kan väl låta det gå någon rond till. Och det är ändå också, det tycker jag, alltså, det blir som själv. Det tycker mig själv också när man är borta. Så vill man ju få burtid liksom. Och båda de här två, både i Umeå och i Boden, gick ju jävligt snabbt.
Mm.
Så det är ju såklart att man vill ha burtid, men vi får se till att möta något tuffare mot sån nästa gång.
Mm. Men vi kan börja där i så fall. Så sist mötte du i Umeå med Marcus Mack i Ventile. Och det där gick ju också undan. Vad visste du om honom innan du gick in i matchen?
Alltså jag hade ju varit, vi var ju i Finland på så här, träningsläger. I typ ja men, från onsdag till en söndag då, och träna med Olli Santila där och på lördagen då hade de fixat på kvällen då att vi skulle få åka och kolla på Hammara och då gick ju han main event där. Så jag såg ju han fightas liksom en månad innan vi skulle mötas och då fick jag chansen att se liksom hans tricks. Och sen så fick vi göra en liten face-off i buren med honom efteråt.
Mm-hmm.
Size upp han lite.
Hur var det då? Du var på fiendemark och fick size upp deras boy.
Jo, men han är ju så jävla snäll. Så han var ju som liksom så här. Ante var ju skittaggad på att springa ner och du vet, få in mig i buren så fort som möjligt. Och hans coacher sa ju bara, hej Andreas Dahl, hello. Och Ante stod där med telefonen så här. Men det var, alltså han är en skittrevlig kille. Så det var ingen så här, fanns inget bad blood alltså mellan oss.
Ja, jag fattar. Nej, det, han var trevlig och det blev ju dock inte lika trevligt när du fick liksom sätta händerna på honom i buren. Och jag vet att du har varit borta, att du var borta då i nästan 1,5 år innan dess på grund av skador. Och vi behöver inte gå in på detaljer såklart, vi behöver inte ge framtida motståndare några idéer, men jag vet om att det har varit en utmaning och det har inte varit helt enkelt. Om påfrestning kan jag tänka mig att det har varit. Mm. Hur upplevde du att så tidigt i karriären behöva rehabba en del skador som i en viss utsträckning ändå var omfattande?
Alltså det var sjukt jobbigt såklart. Men det var också lite, alltså, man har så mycket press på sig själv. Alla matcher är man som favorit. Alltså till och med de jag förlorat. Samma sak som när jag var amatör och var 5-0 och sen fick jag förlora där mot Stromanis min sista amatörmatch. Då var det lite som en så här relief att det bara släppte. För man dricker ju sin egen Kool-Aid också. Så när man fick, innan Stiga med matchen, då gick jag ju också två matcher med två snabba avslut inom 2 minuter liksom. Och då gick jag in i Stiga med matchen och tänkte bara, 1-2, he's going down. Och då fick jag ju liksom köra ett tre-ronders krig som var liksom, och det var skit, alltså jag tyckte det var den roligaste matchen jag haft. Bara för att man fick liksom burtid. Men sen såklart, efter skadan så var det mycket, alltså jag höll ju träningen bra, men inte liksom som jag brukar göra. Så då blir man tappar bort sig själv lite när man inte får göra det man vill.
Ja, det är fan, alltså, sen att du kommer tillbaka då från det, så det är liksom ändå en bra tid där du fick rehabba, man lever i sitt eget huvud, du har druckit egen Kool-Aid som du säger. Jag kan tänka mig att det var också liksom vind i ditt segel i rehaben, att du bara, fan, jag måste komma tillbaka och visa grabbarna var skåpet ska stå.
Absolut.
Och när du väl fick komma tillbaka så tog det slut snabbare än vad du hade hoppats på kanske. Och nu senast så tog det också slut snabbare än vad du hade hoppats på. Och jag vet att, som du var inne på, alltså alla dina vinster, jag räknar på det, och du har ju, i dina vinster har du fightats i strax över 5 minuter ungefär. Så 4-1 som proffs och 4 matcher har du strax över 5 minuter i buren. Som i dina vinster, det vill säga.
Det är bra timlön.
Hur låter det i dina öron?
Det är bra timlön.
Det är bra timlön, ja, det får man ändå säga.
Nej, men alltså, såklart, alltså, det är så kul. Det är kul att få avslut snabbt. Alltså nu efter den här matchen direkt, alltså bilresan hem, då satt vi och bara kolla matcher inför april nu. Så jag ska förmodligen gå matchen i april. Jag har haft jävligt många som har sagt tacka nej. Alltså både folk i Cage Wars, två där har, en tacka nej rent av, och så en har ghostat oss i typ en vecka snart. Och sen en dansk som också tackar nej, och som skulle vara på MMA gala, så en main event. Han ska möta någon 3-3 kille nu, så det är väl kul för han. Så det är, alltså det är, man märker att folk är rädda om sina records. Alltså alla är, många är prinsessor. Jag bryr mig inte. Alltså jag vill bara gå match. Jag vill gå 2 matcher innan semestern. Och det är juli, så.
Och det finns gott om. Det är verkligen, alltså det är lite problematiskt att du bara städar undan motståndet så snabbt, för att det blir ju, alltså du har 4-1 och det blir att du kanske får kliva upp i, alltså vad ska man säga, du blir en risk för oavsett vem du möter. Om du möter någon som har gått några få matcher i sin proffskarriär, men det är en stor risk. Möter du någon, eller om det är någon som har gått fler matcher än dig, men det ser inte heller toppen ut och eventuellt förlora mot någon som har färre matcher, och det sätter en lite i klistret på ett sätt. Så nu härnäst framöver då, hur ser motståndet ut potentiellt? Så de ni har letat efter, vad tänker man när man letar motstånd nu till Theodor Berggren?
Alltså det har ju varit, de som jag får kolla på nu, det har ju varit alla utomlands hittills. Eftersom det inte finns några galor i, jag tror inte det finns några galor i Sverige i alla fall, förrän typ FCR eller Battle Botnia. Och de vi har kollat på nu, alltså det är killar som är 2-0, 3-0, 4-1, alltså samma record som mig. Så jag vet inte varför de ska liksom vill möta Kens. Det är bara att sätta dem toppen mot toppen. Man testa sig själv. Så det är såklart det, alltså man blir frustrerad. Alltså jag ringer FFE varje dag och frågar vad har de sagt. Vänta på svar. Vad har de sagt? Han sa nej. Jag är ute på Facebook och scoutar liksom så här, där de söker proffsfighters. Så nu är det bara så, bara fullt ut bara leta. Alltså jag går inte upp 4:40 på morgonen för att träna, för att jag tycker det är kul. Jag gör det för att jag har ett mål. Och jag har varit borta så pass länge nu att jag har massa tid att ta tillbaka. Så jag vill bara komma ut fort.
Det är sjukt att du säger det, för att alltså du är inte ens gammal, så att du har tid att ta tillbaka, jag fattar vad du menar, men du är inte ens gammal, så jag räknar på det, du ska fylla, ska du bli 24, 25?
24.
24. Så du har hunnit gå på 5 proffsmatcher och du är 24 och du vill gå 2 till innan sommaren. Så innan sommaren förhoppningsvis då 6-1. Och vi ska komma tillbaka lite sen till just dina mål med fightingen. Men den här senaste matchen då, innan vi lägger det bakom oss, så den här senaste matchen mot Georgi Kankava, det var ju sista minuten ersättare. Och det sjuka var ändå att alltså den här snubben, han kom in och såg, han var 36 år gammal, han såg ut att vara 63 år gammal. Men,
det har jag hört.
Det lustiga är dock att alla hade sån fruktansvärd respekt för honom, för att han tog matchen och liksom folk ville inte ta en match, det hör vi ju nu, mot Theodor Berggren med ett helt camp. Denna snubben alltså vaknar upp en morgon och får ett samtal, vill du flyga till Sverige och möta en av de bästa välterviktarna vi har? Han var okej, okay, låt oss. Och det måste man fan ge respekt för. Och han, när han kommer in i arenan, så får han ett enormt publikstöd. Man bara kände verkligen kärleken han fick. För det var inte nödvändigtvis många som räknade med att han skulle göra mycket utmaning. Men jag tror att många hoppades på det. Jag var definitivt en av dem. Och inledningsvis i matchen så var han lite stökig och han började veva mot dig. Och du fick ta ett steg tillbaka, vilket vi inte har sett dig göra på väldigt länge. Hur upplevde du matchen så länge som den varade?
Ja, alltså för det första all eloge där han liksom, alltså det som jag sa efter, det är inte många som alltså vågar kliva in i buren och ens ta en match på, och ta en kort match på så kort notis. Det är bara all respekt till han. Det var skitkul att folk liksom hejade på han också när han gick ut och när han vart annonsad. Men matchen i sig, alltså det var, vad gjorde jag, klev in, jag tror jag märkte att jag var mycket längre, så jag ville liksom öppna upp med en spark. Och sen så när vi hamnar på boxningsdistans så prickar han, jag tror han prickar med en tvåa på läppen typ. Och det var då tänkte jag bara, shit, det kanske blir en match. Och sen så var det som nästa slagväxling, så ja, lite fler sparkar, sen nästa slagväxling var det som att han gick limp. Och det var också, alltså, han protesterade ju som avslutet, men hade jag fått liksom fortsätta så hade jag, då hade jag fått, kommer folk tro att jag mördade någon morfar uppe i Boden liksom. Så det är så, alltså det är sjukt, alltså, för jag får ju säga att folk bara, han var 36 faktiskt.
Ja.
Det var någon på jobbet som bara, alltså du, hur gammal var han på riktigt? Så jag bara, 36, han bara, nej, kom igen, på riktigt. Mm. Men nej, all eloge till han, för det var ju stor skillnad från att gå i Umeå när liksom de annonsar Mackie och alla liksom bua. Och han är liksom världens snällaste kille. Så det var kul att han fick stöd.
Verkligen. Och du säger att han prickade på läppen. Och du sa att det kändes som att okej, det här kan ändå bli en fight. Men sen så du prickade ju klockrent som du säger, och han blev limp. Alltså hans kropp slocknade. Mm. Och han protesterade det, men han var medvetslös och domaren räddade honom från mer skada. Men det där är, alltså, bland dem, du har tagit, på några år nu har du tagit några enstaka slag i match.
Mm.
Hur kändes det? Alltså det måste ändå varit nice på ett sätt att, alltså du sa ju att det var ju nice att det kunde bli till fight, men alltså att ta tillbaka slag också, få lite slag. Mm.
Jo, alltså han förstörde min streak. Jag hade en streak att varje proffsmatch jag vunnit har jag aldrig blivit prickad. Mm. Alltså inte ett slag. Så, och stigen med matchen var ju liksom, det var ju fram och tillbaka i en och en halv rond tills jag gas ut. Och då fick ju folk säga att jag i alla fall kan ta några smällar. Ja, alltså jag tänkte, man tänker ju så. Så fort man blir träffad tänker man liksom, shit, det kan bli en lång kväll. Men han fick smaka.
Mm. Ja, det är sjuk streak för övrigt. Och det är rätt bizarrt, för att jag kan tänka mig att, alltså, så kritiken som kommer åt ditt håll blir i så fall typ så, ja, ah, men alla dina motståndare kommer man säga typ så, ja, ah, men han har inte gjort si och så, ah, men det där var si och så i hans karriär och han var där och där. Men en sak kvarstår, faktum är att du har minst lika mycket erfarenhet som dina motståndare, om inte mindre till och med. Och du har gjort jobbet väldigt kvickt mot dem. Och någonting som jag tror många nu hoppas på, det är att faktiskt få se mer av dig i buren, att få se dig i, alltså, i lite motgång, få se hur du hanterar det, för att någonstans säger det mycket mer om en fighter. Och vi har ju sett det mot Stigenberg till exempel, alltså det var ju ett krig i den matchen. Och, men om vi då lägger liksom de här senaste matcherna bakom oss då, så om vi tittar lite framåt nu, och då tänker vi att innan sommaren ska du ha gått 2 matcher, förhoppningsvis. Är det någon organisation du helst vill gå match för i så fall?
Nej, alltså man får ju ändå inte så pass, alltså betalning i sig spelar som ingen roll heller när man är så fräsch i karriären. Mm. Så just det är det som är skönt, att man kan som ta vart som, det spelar som ingen roll. Mm. Och ja, det hade varit fett att gå utomlands. Jag har aldrig tävlat utomlands, så även fast det är Finland eller Danmark eller liksom England som inte är så långt bort, hade det ändå varit coolt att få åka över.
Mm.
Kasta händer.
Resa lite.
Jo.
Ja. Jo, men det hade nog varit fett. Och innan så nämnde du Feffe, och för den som inte vet, det är Fernando Flores. Kom ihåg på efterfesten på Battle of Botnia, så jag tror du kom fram till mig och så sa du, ja men Feffe någonting, och jag bara, Feffe? Vem är Feffe? Och så var någon annan som också sa Feffe. Jag bara, vem är Feffe? Vad har jag missat?
Mm.
Det var ju då Fernando Flores. Och hur som helst, så Fernando Flores då, om vi ska snacka om ditt smeknamn till exempel. Jag har förstått det som att det är han som har gett dig ditt smeknamn.
Mm. Jättekonstigt. Jag vet inte vart han fick det från. Det var när jag skulle möta i Brima Fall, och så han bara, vänta tills imorgon. Så jag bara, ja, jag ska slåss. Och han bara, nej men vänta tills imorgon. Så jag bara, va? Så här, 1000 grejer kommer hända imorgon, vad ska jag vänta på? Och sen tror jag, antingen om jag fick reda på det innan jag vart annonsad i buren, eller var det när jag vart annonsad, för jag visste inte om att han hade bara hittat på det. Men det var fett, han, det funkar ju.
Det funkar riktigt bra, alltså, och han har inte gett någon förklaring på vad det kan handla om.
Nej, alltså jag vet inte. Det var någonting, han gjorde typ så här som alltså, i Lejonkungen när han håller upp. Men han vet att han kan inte lyfta upp mig. Så jag vet inte vad han fått det ifrån.
Ja, då så. Okej, men du nämnde innan dina mål. Du har mål att uppnå i sporten. Mm. Och jag är nyfiken på, för att jag lyssnade på podden då när du var med, när du pratade med Paul De Valle, och jag vill gärna gå in lite mer på detaljer kring det.
Mm.
Och vad som ligger i grund till dina mål, dina ambitioner och starten i faktiska sporten. Så först och främst, hur satte du på dig ett par MMA-handskar för första gången? Vad var anledningen?
Ja, det var, vad var jag? Jag var 17, tror jag. Och sen så var jag men lite småbusig som killare. Och så hamnade vi, Jan och polare hamnade i resten av en helg typ.
Arresten, sa du?
Ja.
Mm.
Och sen så när jag kom hem så ville morsan såklart inte skulle springa ut direkt efter och stöka. Så då kollade vi på en avsnitt av Bryggan, och så var han The Mauler med. Mm. Och då sa han, ska du inte börja med MMA? Så jag bara, nah, du vet, jag gillar ju att gymma och röka cig. Det var typ det, och dricka. Nej. Men då, sen så testade jag, och åkte bara och testade, och sen var jag liksom fast i det. Gick match typ ett år, lite kortare när jag började. Och sen har jag alltid varit liksom, alltså jag tränar friidrott, spelar fotboll och så. Så man har alltid varit liksom atletisk av sig. Så det var som en enkel övergång. Jag gillar solosporter, alltså friidrott. Man vill inte ha någon lag som man gör sin egen grej liksom.
Mm. Du säger att det var en enkel övergång, och jag tänker mig att du syftar kanske lite på att din atleticism bryggades över bra, men någonstans så i hur du fightas så är du fruktansvärt elak, och jag får intrycket av när jag ser dig fightas att det är som en fristad för dig att få ge fullt uttryck för vad du kanske inte får ge ute i samhället. Och jag vill att vi ska gå in på lite på det här med arresten också, för att du sa att du var busig. Och jag tänker mig då, hur du fightas i buren, du har varit busig innan, säger du. Vill du utveckla, hur var Theodor Berggren busig? Du behöver inte gå in på detaljer om inte du känner dig bekväm med det.
Nej, men alltså det är väl mer av ett så här, man börjar gymnasiet och så börjar man hänga med liksom fel folk. Helt enkelt. Och sen så var det droger och alltså bara dåliga grejer. Och det var ju tur att jag inte hann, att det var under en sån kort period. Alltså det var ju liksom 2 år som man var liksom stökig. Sen så var det som, direkt man började med man så var det som cleaned up. Mm. Och sen, så det är som, alltså många av dem, de har ju liksom gått vidare i sin karriär och kanske inte längre än någon helg nu för tiden. Så det är man ju bara tacksam för, att man har en familj och vänner och liksom folk som bryr sig om en.
Mm. Ja, jävlar. Men så sättet du fightas på i buren också, jag tänker, och då relaterat till dina mål. Du fightas ju fruktansvärt elakt. Jag tycker det är så jävla fett. Alltså just pressen du kan hålla och vill hålla hela tiden. Du vill vara uppe i deras face hela tiden. Vilket kan vara fruktansvärt påfrestning. Och det är ett, alltså, klockrent sätt att få folk att göra misstag och svinga fel. Mm. Och så du kan kanske kontra dem och så vidare. Men din stil och ditt tankesätt och din mentalitet. Kan du beskriva det? När du går in i buren. Vad betyder det för dig?
Ja, men det är alltså som många fighters skulle säga. Alltså man uttrycker sig där inne. Alltså, man är som en konstnär. Och verken är det man släpper ut på folk. Man säger så. Och älskar att göra det, helt enkelt.
Mm. Ja, det behöver du inte övertyga någon om. Det ser definitivt ut som att du älskar att göra det. Och alltså, jag tänker på, alltså, jag får lite John Jones vibes ibland av när du fightas, det här elaka. Mm. För att någonstans är MMA ett forum där vi har kontrollerat våld. Och det tillåter en kanske att vara mer laglydig medlem i samhället i övrigt. Kan du uppleva att MMA, alltså dels har det ju hjälpt dig hålla dig undan från stökiga anhöriga och vänner i gymnasiet. Men om inte du hade haft MMA, hur tror du det har sett ut i så fall?
Alltså det är svårt att backa tillbaka tiden, för då när man liksom är 17 och man, då går man med på allt liksom. Så alltså det kunde ha gått hur som, antingen så skulle jag hittat något annat, för jag är inte en liksom en, om jag må vara elak i buren så är jag inte en elak person utanför buren, om man säger så. Och man, det är så enkelt att styra folk som är unga liksom, och få dem att, men bara göra saker man inte ska göra. Och det är så enkelt att falla in i sånt. Så ja, det är väl, man får flippa ett coin. Jag vet inte vad som hade hänt annars. Men jag hade väl blivit någon gymbro kanske.
när jag addade dig på Facebook så stod det också att det stod fotboll forever i din profil.
Ja, men det är inte, alltså, det är ingen i min ålder som använder Facebook längre. Ja. Jag tror den är rätt gammal.
Damn, mannen, du behöver inte säga det på det sättet.
Nej, det får jag ta ändra. Jag ska skriva fighting forever. Eller typ.
Nej, men varför jag säger det är för att okej, så absolut, man kan inte tänka tillbaka och säga vad skulle ha hänt eventuellt. Men jag tänker att du säger att du kan vara elak i buren, men du är ingen elak person utanför buren. Jag tror dina anhöriga kan intyga om det. Jag har en tanke om att det måste ändå vara någonstans tack vare MMA att du får utlopp för det du behöver och känner för, och du får ett forum där du kan utvecklas som person, så du inte behöver nödvändigtvis gå runt och tänka eller grubbla över det utanför MMA. Alltså om inte du hade haft MMA till exempel. Mm. Men om vi kollar på, så du sa att du började som 17-åring och sen så gick du match kort därefter.
Och just när jag blev 18. Ja. Man får inte vara, jag tror man får inte tävla med under 18. Ja, med
Just det.
Man kanske får köra. Jo, man får köra C-klass tror jag. Jag vet inte om de ändrar, men det är ju några på klubben som går C-klass nu, men
det fanns nog inte när du gjorde din debut på den tiden, så man var tvungen att vänta.
De får inte ens slåss. Alltså de får inte ens slå i huvudet, så jag vet inte hur. Mm. Det är ju tävling, men ja. Man vill kunna sänka någon.
Jo, precis. Ja, men Hur som helst, så du gjorde din debut, alltså du ville sänka folk och du gick, hur många matcher sa du att du gick som amatör?
6.
6 matcher. Och sen var det dags för proffsdebut.
Jo, alltså det var efter jag mötte Stromanis. Mm. Då kom ju covid direkt och jag tror det var typ sista galan med publik i Sverige. Mm. Och då, ja men alla, många klubbar, vi tränade ju, alltså för jag tror man fick inte stänga så här professionella verksamheter. Så vi fortsatte ju träna. Mm. Och sen gick jag min proffsdebut i november 2021, så typ 1,5 år efter. Jag var på, Feffe skulle fixa match med mig för han tyckte det var dags att köra igen. Mm. Och då sa han, vill du köra pro eller amatör? Och så sa jag, men vi kör en till amatör för jag kan inte börja proffs, alltså tävla som proffs efter en förlust. Mm. Och sen så var jag på jobbet och så ringde han och sa att han hade en match. Och så sa jag, men då kör vi då. Så han bara, men det är pro. Så tänkte jag bara, någon skulle bara, ja men kör. Mm. Fuck it. Så då fick
YOLO.
Jag
ta det.
Ja, exakt.
Det någonstans så kan jag uppleva att det genomsyrar lite din mentalitet. Och om vi tänker oss då till, alltså då du tar den här proffsmatchen, du skiter i, du bara kör på. Och jag är nyfiken på att höra då, vad är det som har gjort dig så framgångsrik? För att du sa att du fick den förlusten då, amatör, och sen så hade du motgången mot Christian Stigenberg. Men du har varit framgångsrik i den absolut överväldigande majoriteten av din karriär. Mm. Vad är det som gör Theodor Simba Berggren framgångsrik?
Ja, alltså motivation. Jag är dedikerad, du vet, uppe och träna på morgonen innan jobb, jobbar hem, sova, träna igen. Vet, bra familj, bra flickvän, alltså bra vänner. Man behöver inte så mycket, alltså man behöver bara vara liksom fokus. Så sitter på sista timmen på jobbet, sitter jag så här och håller på att somna bara för att jag liksom är uppe och tränar när alla sover. Mm. Så det är liksom dedication. Jag må ha haft liksom en bra gener som de skrev i tidningen. Alltså jag jobbar som ingen annan. Alltså det, jag tror inte folk förstår hur mycket vi sliter.
Mm. Nej, jag kan föreställa mig. Precis som du nämner, det var ju en artikel då där de skrev. De snackade om dina fantastiska gener och så vidare. Men någonstans måste generna är bara förutsättningarna för jobbet som görs.
Ja, mannen. Okej, så
måste skaffa licens för de där. Men och, så det är fokus, det är motivation, du har ett bra supportnätverk omkring dig och det där ska man inte förringa på något sätt. Det krävs inte så mycket, men du har väldigt mycket och du förvaltar också, vilket också ett karaktärsdrag. Man måste ju verkligen förvalta det här. Om du skulle säga, så det här är dina styrkor liksom, din motivation, ditt fokus och så här. Vad upplever du att du har för svagheter?
Jag har varit en arbetsintervju här.
Ja, precis.
Alltså jag vet, alltså mina styrkor kan också vara mina svagheter ibland. Alltså att man är liksom för ego för att kunna ta en vilodag. Det har jag märkt på slutet nu, alltså när kroppen säger att jag måste vila. Mm. Så har man varit liksom, kör igenom det. Men sen nu på slutet av tiden så har jag ändå kunnat liksom ta söndagar till exempel helt av. Köra massagepistol, yoga, isbada, alltså bara få återhämta kroppen. Så alltså, dina styrkor blir också dina svagheter i vissa fall.
Mm. Men det låter ändå som att du, alltså för det, jag tycker det är skillnad på att vara en proffsfighter och att vara en professionell fighter. Mm. Så att vara professionell låter mer som det du beskriver, att du håller på att mogna in i din roll som professionell fighter. Mm. Och som professionell fighter så är man en ekonomiskt sett, i alla fall inledningsvis, en rätt så fattig person. Men många jobbar ju vid sidan om och jag är nyfiken, vi snackar om detta på efterfesten, men jag vill gärna höra det igen. Så när du inte fightas, vad gör du för att livnära dig?
Då sitter jag här på OnlyFans. Nej, jag jobbar som montör faktiskt på Komatsu. Så industri. Så jag jobbar 06:45 till 15:45 Och sen på fredagar jobbar jag till 14-15. Så det är sjukt många fighter som liksom... Jag menar särskilt söder, att de jobbar typ i dörren eller så har de några sponsorer som betalar dem så de kan liksom gå runt. Men jag och många här uppe, vi kör 24-7. Alltså det är det hårda livet. Men man vill ju också kunna... Man vill också kunna leva. Alltså jag och min tjej, vi köpte lägenhet här uppe nu. Och det är ju liksom... Skulle jag liksom bara träna och extra knäcka, där det är ju bott hemma hos morsan. Så det... Man måste klara över båda tills man får liksom den där livlinan som man kan trappa ner i tid eller ja, bara för, alltså, och det blir mest bara för alltså återhämtningen. Många som säger att de tränar liksom så här 3 pass per dag eller typ 18 pass i veckan, det är liksom bull. De går sönder till slut. Du kan träna liksom dina 2 pass per dag och sen så behöver du tid att återhämta dig. Och det är det, hade jag liksom kunnat gå ner i tid på jobbet eller inte behöva jobba alls, då hade jag liksom lagt den tiden på recovery mellan passen. Så det är... Men jag jobbar inte ihjäl mig heller på jobbet. Jag har liksom, man har som en takttid på 2,5 timme och så kan jag göra klart min maskin på 45-50 minuter. Då har jag de där typ 1,5 timme på mig och bara gå och göra vad jag vill, gå och träna, gå och chatta med polare, ta en nap. Så.
Jag låter ändå som nice förutsättningar. Och jag, om jag inte missminner mig, du bygger aggregat till maskiner.
Skogsmaskiner.
Ja. Det låter ändå slitigt på ett sätt.
Jo, men du vet, det är uppe i Norrland.
Ja.
Det är svart och givet. Ja. Och kallt och mörkt.
Alltså, det är verkligen, det är helt sjukt, mannen. För att ni verkligen formas i alla jobbiga omständigheter, så livet måste vara mycket enklare för er när ni får göra någonting som inte, alltså så, som fightingen till exempel. Alltså jag kan tänka mig att det är nästan soft för er på ett sätt.
Jo, absolut. Alltså vi... Ja, vad sa du?
Nej, men kör på.
Nej, men som du sa, det blir som... Det är inte lika hårt som att jobba. Alltså det tar ju på... Alltså träna tar på kroppen, men jobba tar bara på psyket liksom. Bara långa timmar.
Ja. Ja, verkligen. Och om vi ska snacka om liksom hårda snubbar från Norrland, så du har ju, omkring dig har du massa duktiga fighters och många av dem har tagit sig hela vägen till de största ligorna. Vi snackar Andreas Ståhl, du har ju bland annat Tor Troeng, vi har Fernando Flores, Anton Larsson, Mattias Henriksson numera också. Vi har David Häggström. Och innan du började med fighting, kände du till dem överhuvudtaget?
Alltså, nej, alltså när jag tänker tillbaka, då vet jag inte som jag visste vad MMA var. Alltså det är liksom blankt där, alltså från när jag var 17. Så jag kommer inte ihåg så mycket. Men nej, det visste jag inte. Men nu vet jag ju allt.
Ja. Du har gjort din läxa nu alltså, på riktigt.
Jo.
Ja. Så du visste inte vad MMA var då? Alltså på den tiden?
Så jag måste väl ha typ vetat vad det var i grund och botten. Men jag tror inte jag hade koll på någon. Alltså jag var inte så insatt i kampsport alls. Jag gillade att lyfta vikter och det var typ det.
Gains.
Exakt.
Ja. Sjukt alltså. Men om vi tänker på, alltså nu när du har dem omkring dig, du vet vem de är, du har sett alla matcher nu, du har liksom... Ja, men du har hunnit i kapp. Vad innebär det att ha dem omkring dig? Att veta att folk omkring dig har tagit sig hela vägen. Att det är faktiskt görbart. Har det på något sätt påverkat dig? Och hur i så fall?
Ja, absolut. Alltså, det är ju motivation. Alltså, att vi är en sån liten förening och liten stad. Alltså, och folk kan ta sig till toppen. Liksom. Och det är ju... Alltså, man blir vass när man har... passa folk runt sig. Så det är ju svinkul.
Ja. Jo, verkligen. Och nu har du ju som sagt, du har formats i Norrlands hårda klimat. Du har dina grabbar omkring dig och hela den biten. Och jag är nyfiken på, alltså du säger, alltså Umeå är inte så stort egentligen.
Nej.
Men hur går tugget? Liksom, Theodor Berggren, kan han lämna sitt hus? Alltså, går det att gå ut nu för tiden?
Ja, det är galet. Alltså. Det är paparazzi-fotografer. Nej, alltså, det är, alltså, det är ju här uppe man säger inte sig till sin granne. Så det är...
Ja, det är så.
Nej, men det är det väl överallt, känns så. Nej.
Det är Sverige i ett nötskal.
Ja, verkligen. Nej, det är jävligt lugnt. Men det är alltså folk, man märker att folk liksom lägger märke till det nu när man kör proffs jämfört när man kör amatör. Mm. Det gör man. Alltså att folk har koll på en. Så det är kul. Men ja, alltså det känns som de, alltså, alla alltså, stora stjärnor, det känns som de är oftast inte liksom, det känns inte som att just det är det de är ute efter, att bli liksom igenkänd och det är väl bara typ pengarna. Mm. Så här, det skulle mest vara bara jobbigt om man skulle behöva gå runt och ta bilder hela tiden.
Mm. Ja, precis. Ja, det låter jobbigt. Men om vi snackar om mål med fightingen, så det finns ju, nu för tiden så finns det ju många olika vägar. Och någonstans så, ditt karriärval innebär titeln prize fighter. Och prize fighting innebär att man vill slåss för pengar. Mm. Men man kan också, det finns inbakat i det också, det är äran såklart. Och ett idealiskt scenario för Theodor Berggren i slutet av karriären, hur ser det ut?
Ja,
förutom alltså man... mycket pengar och stort hus och alla tv-spel som finns.
Alltså man vill, alltså det är det enkla målet man har, så kunna livnära sig på det. Jag tycker man ska inte ha så, man ska bara ta dag för dag liksom, tycker jag. Så det är absolut att kunna inte gå upp 4:40 och träna och knega. Mm. Så det är väl det, att man bara kan liksom leva på det. Det hade varit en dröm i sig. Mm. Sen köpa ett hus som morsan har lovat. Så.
Mm.
Mm. Morsan ska få ett hus.
Kung. Ja.
Se hur
kan man... Precis, du kanske får bygga ett igen, så får man välja hur det, stort det ska vara.
Det blir så här växthus.
Ja, alltså jag tänker i så fall, alltså, om det är något, pengarna på något sätt är ändå viktigt. Bryr du dig om att komma till UFC och i så fall komma till toppen i UFC? Tänker du ens på det?
Ja, men alltså det känns som att det finns ju som pengar att hämta lite överallt, särskilt med MMA. Mm. Och såklart, det är ju där toppen är. Och man vill ju, alltså jag vill ju som sätta mitt efternamn och mina gener och så allt som har med mig att göra på kartan. Så där man gör störst avtryck, så dit vill man ju komma.
Ja. Ja, och det som du säger, det är lite överallt. Och det kan vara lite varstans, men de största fighterna någonsin har varit i UFC. Och nu har du gjort dina läxor, du har kollat upp, du har kollat i kapp allt det här. Och när du kollat på UFC nu över en tid, när du kollar på matcherna och fightersen, finns det någon match för dig som är särskilt fet? Och finns det någon fighter som för dig är liksom en motivation eller en inspiration, och av vilka anledningar i så fall?
Alltså någon match i UFC?
En match i UFC, exakt.
Nej, alltså så långt har jag inte tänkt än, men jag hade velat
fighter.
Jag hade velat whoopa Colby.
Det är så.
Det känns bara riktigt jobbigt alltså.
Ja.
Nej, men annars har jag inte liksom, alltså jag, det är såklart att man hör folk som ja, men typ Usman, när han innan han ens, när han började klättra, innan, jag vet inte om det var innan ens var UFC, när Tyrone var champ liksom, och när man hör folks historier om att du brukade vara champ när jag liksom var där och kolla innan jag ens började. Mm. Det är skitfett. Men jag själv har inte haft alltså någon speciell.
Ingen fighter som du har haft utkik på eller så, särskilt koll på av olika anledningar?
Alltså jag gillade Rumble som alltså som fan, men annars har jag inte någon sån här drömmatchup precis. Det är väl bara...
Det behöver inte vara matchup. Jag menar mer om det är någon fet match som är särskilt sticker ut för dig av olika anledningar. Alltså bara ta ett exempel. Mm-hmm. Robbie Lawler mot Rory McDonald. Typ så. Den matchen kommer ju... Alltså den är ju legendarisk till exempel.
Ja, den var skitfett.
Mm.
Någon bra matchup. Poirier-matchen i helgen var fett.
Hey.
Den var cool. Alltså att han, jag tyckte det var så galet att han var underdog. Och alltså folk sa att han skulle bli överkörd, att han är worst. Det är sån toxic community. Alltså MMA-community. Jag går alltid in och läser kommentarerna på varje liksom så här, MMA-serie. Alltså folk är så toxic. Och det är oftast folk som sitter där med något troll-account.
Ja.
Det är så sjukt alltså. Och det är 100% det är folk som inte tävlar själv. Så att folk säger att han är worst och liksom han kommer bli slaktad av en kille som inte ens har mött någon i topp 5 eliten. Det är sjukt att... Så, ja. Det är bara något jag vill säga. Det är så galet. Hur folk,
alltså, det är sinnessjukt. Det är sinnessjukt verkligen. Alltså oddsen också. Alltså man kan bara säga så. Den som la pengar på Poirier, det är gratis pengar. Och ja. För övrigt, såg du hela eller main card i helgen?
Ja, jag såg det idag på jobbet faktiskt. Alltså, jag har inte morsans upp via Play. Så
den är jobbig.
Ja, så jag måste kolla det på UFC Fight Pass. De släpper inte först på onsdag. Så jag såg hela idag. Och jag tycker det var fett. Det var riktigt fett. Såg prelimsen på natten, men jag orkade inte liksom dygna och kolla på någon ful sida.
Nej, jag fattar det helt alltså. Det är ovärt många gånger. Men den här galan hade inte varit dum. Alltså, och om vi nu snackar om helgens gala. Jag tänker O'Malley, det finns vissa likheter jag kan se. Och potentiell utvecklingspotential hos dig. Som kan påminna lite om egenskaper O'Malley har. Vad tyckte du om den matchen? Och vad tar du ifrån en sån match?
Att han utvecklades väldigt mycket jämte deras förra match. Deras förra match var dock en, alltså att han... fick den där skadan. Och ja, alltså han Chito gjorde det. Alltså det var ju som man skulle träffa en huvud han går ner liksom. Det är ju samma sak. Men skitsnygg match. Att han åt det där knät var galet också. Alltså det var riktigt sjukt.
Ja. Alltså Veras haka är gjord av adamantium eller någonting. Jag vet inte fan.
Han såg ut som han hade fått en dödlig sjukdom efteråt, alltså på bilden att man hade läckt upp. Det var alltså jag vaknade upp och så scrollade jag direkt sen när jag vaknade. Och så bara, off, du vet, jag fick typ, det var som en jump scare.
Fy fan. Det var någon som sa att Filip, min kollega då, han sa att han hade läst någon som sa att det här var så i slutet av matchen ser ut som kampen om den sista crackpipen i området.
Var det alltså, svänget eller? Jag har inte sett sista ronden.
Nej, men det är alltså just bara hur Chito ser ut efter matchen. Ja. Och man tänker bara om O'Malleys hela färgglada persona liksom. Så,
vad tyckte du om hans sport?
Alltså, helt ärligt, feta.
Visst, de stack ut lite.
Ja, ja, 100%. Det är riktigt fett. Det är lite så champion privileges. Jag tycker det är fett. Alltså, det är lite fattigt med... Alltså att alla ska ha så tre färger att välja mellan.
Ja, verkligen.
Du kör ju också alltid tajta shortsen. Är det friheten att kunna vara rörlig, eller?
Ja, men jag tycker det är så, jag tycker det ser så lökigt ut med folk som kör liksom så här inte tights. Jag tycker det ser konstigt ut. Ja. Sen så ja, det är skönt också.
Och så har man inte gains att visa, så varför inte?
Eller hur? Bunda.
Du, Theodor, jag har lite frågor här från folk som har lyssnat. Och du spred ju på eller du delade ju på din Instagram också, så jag misstänker att det är en del du känner som har ställt lite frågor. Tänker vi höra efter lite här vad folk är nyfikna på om Theodor. Innan dess, förlåt, på efterfesten på Battle of Botnia nu senast i Boden. Så jag tror din brorsa måste hata mig vid det här laget.
Alltså, vem av dem?
Jag snackade med din yngre brorsa.
Ja.
Och jag träffade Josef som är han mittenbrorsan?
Ja, också. Ja.
Han är mittenbrorsan. Så Josef var ju med dig hela tiden i princip. Och din yngsta brorsa har jag snackat med på Instagram. Och när jag träffade Josef, jag trodde att det var din yngsta brorsa hela tiden. Och så jag skämdes till slut för att alltså vi var i varandras närhet och så vidare och pratade och så vidare, men jag frågade aldrig om det var faktiskt han. Så när din yngsta brorsa väl kom fram till mig. Jag bara, oh shit, vänta. Så Josef, det är inte du som är Josef. Okej, okay, whatever. Så jag blandade ihop dem och jag skämdes för mycket för att fråga om det var honom. Alltså när det har gått så lång tid, vi har snackat så mycket. Hur som helst så snackar vi och så vidare. Och så säger han att hans polare tycker att han är som, han påminner om Tyrone Woodley.
Mm-hmm.
Ja, så jag googlar fram bilder på Tyrone Woodley. Och så sätter jag dem bredvid honom och jag bara, alltså jag kan ändå se likheterna. Då säger han, nej, alltså de menar att jag skjuter mycket på nättagningar. Och det var så jävla cringe, för att jag tror han menar utseendemässigt. Jag sitter här och jämför och försöker hitta likheter. Så jag tror Josef hatar mig nu vid det här laget. Så ja, det var smärtsamt.
Jag vet inte om vi började kalla han Tyrone i samband med att han likar en video, eller om det var för att han alltid har durag på sig. Men det var en snackis på klubben i alla fall när han liksom dagen efter den videon kom upp.
Ja. Vi snackar om den videon.
Vi snackar om den videon.
Det var så. Innan vi kommer till frågorna. En av de mest rörande grejerna jag varit med om i mitt liv. På efterfesten så kommer Theodor Simba Berggren fram till mig. Och jag blev varm inombords när jag tänker på detta. Och så säger du, när ska vi börja spela Helldivers?
Hell yeah.
Och jag fällde en tår. Jag har inte varit så glad på länge. Vi har inte spelat ännu, men jag skaffade direkt när jag kom hem. Och bästa beslutet jag fattat, rekryterat massa omkring mig. Folk började skriva, du vet, alltså obviously alla spelade vid det här laget. Hur mycket spelar du, Theodor?
Ja, alltså det blir ju, alltså på vardagarna så vill jag ju hinna. Men det blir liksom så här att man måste gå och lägga sig för att orka ta sig upp sen tidigt. Mm. Så det, alltså på helgerna så sitter vi och gibbar en hel del. När man väl kan vara uppe sent och gibba.
Mm.
Då är vi inne och grindar.
That grind. Vilken level är du?
Tror jag level 17.
Okej. Okay. Ja,
det är typ, det är Helldivers och CS. Det är typ Helldivers, CS, träning, jobb.
Har du varit så hela tiden?
Ja, absolut. Alltså jag är alltid och gamer. Alltså det är som en skön, man kan som bara relaxa och liksom, man behöver inte åka iväg och vara med polarna. För åker man iväg och gör något polarna, då slutar man alltid upp med att dricka bärs. Man dricker inte bara en. Så det blir ju, det är en bra livlina när man liksom vill vara nyttig.
Mm. Och det är jävligt soft. Alltså bara sitta och snacka skit med kompisarna och slakta monster och bli slaktad många gånger också.
Exakt.
Vi har lite frågor här, som sagt. Och första frågan lyder så här. Vilka motståndare ser han sig helst möta under året?
Bra fråga. Alltså jag har inte... 77-orna som vann nu på FCR skulle jag vilja möta. Han norsken och han från Belgien. Sen så vet jag inte vilka fler. Många vill att jag ska köra en rematch mot Stigenberg också. Mm. Jag satt och kollade på den matchen när vi rappade händerna. Nu i Boden då, när han mötte Mo.
Mm.
Och jag trodde han skulle köra över honom. Mm. Alltså Stigenberg. Så jag varit lite förvånad på det. Men han skräller ganska mycket ändå, vad tycker jag. Det är som att han vinner matcher, han inte ska vinna och förlora dem. Fattar du?
Mm. 100%, så, det är många som säger det.
Ja, så i framtiden skulle jag ha en rematch som man kan liksom
stryka. Helst han kommer från en vinst eller?
Ja, alltså det väl, skulle väl vara roligast. Såklart. Mm. Men det är det som är så bra också. 77, det finns så många.
Mm.
Så.
Det finns många, många, många duktiga. Många feta matchningar. Och många fantasy matchups. Där Theodor Simba Berggren är involverad i. Moamari då? Är det någonting?
Slimboy?
Ja.
Jo, absolut. Den skulle jag också vilja ha. Han är på en liten streak nu.
Mm.
Men jag vet inte om han ska möta han som David som kom in i buren efteråt. Jag vet inte om de Jag vet inte, de försökte få den på Bärslabotnet, sa de till mig i alla fall. Men det blev inte av.
Nej. Ja, nej, det är knepigt. Men det finns många, det är många kroppar, många duktiga grabbar och många feta matcher. Vi har en annan fråga här. Vilken organisation planerar du att gå match i härnäst? Två senaste har varit i Battle of Botnia efter tre matcher i FCR.
Ja, alltså jag vet inte hur länge mitt kontrakt är med FCR. Men alltså jag skulle såklart vilja gå där. Det är en stor organisation. Och de har ju växt riktigt stort sedan jag liksom gick där senast. Men alltså, som det ser ut nu så spelar det ingen roll. Nu vill jag bara liksom... April kommer jag gå. Alltså, annars får jag typ sända live på klubben och spela på brorsan eller något. För jag ska gå match i april hur som. Så det vet jag inte, för det finns ju så många utanför Sverige också. Det är ju Cage Warriors, de har ju MMA Gala, de har Cage i Finland som vi kontaktade nu idag. Så det lär nog inte bli Sverige nu i april, men sen får vi se.
Ja, så. Spara på brorsan. Och brorsan, du berättade nyss att han gör sig redo för Thai Fight. Håller ni alla på att fightas?
Nej, han ska köra MMA nu.
Nej, förlåt. MMA, han har kört thai. Är det inte så?
Yeah.
Exakt. Du kom för ett thai-pass. Det var det. Jag blandade ihop det.
Exakt. Nej, alltså han är skittaggad. Han skulle gå match i... Det var typ oktober förra året. Då var han sugen på att anmäla sig. Han ska ju bara köra ligan. Han ska försöka få en A-klass-match. Men då rockade knän typ, så han fick någon bristning i magen. Och sen sa han som... Jag tror inte de hade någon match. Alltså... Någon ligamatch då. Så då har han som bara lägger grind. Och han kör också på som ett djur. Så han kommer också kunna göra väsen i 70 kilos klassen.
Så jag hoppas, kan tänka mig det.
Hoppas han får A-klass nu. För han har sökt både A och B. Men han vill gå A. Så jag hoppas han bara får gå där.
Det hade varit riktigt tungt. Och yngsta brorsan, fightas han någonting?
Nej, han spelar fotboll.
Ja.
Så han
håller sig där.
Ja, han var ju nere på klubben ett tag och han skulle gå match mot en kille. Och han drog sig ur den killen han skulle möta. Och sen så tappade han väl som suget. Så alla polare spelar fotboll och det, han går gymnasiet. Så har han signat för något lag här i Umeå. Så han håller på där.
Fan, det är bra genpool, Berggren-familjen. Vi har en fråga här. Har Dana ringt den? Det börjar bli dags.
Lugnt. Det kommer. Nej, alltså det är sånt också. Det, alltså man vill som inte... Man vill som stressa det. Alltså, jag är bara... Jag är inte 20 fortfarande, men jag är ändå bara 23. Så man... Många... Jag vet inte många... Vad det är för snittålder på liksom proffs i Sverige. Men det är många som är liksom äldre än mig. Så... Jag tar bara launa. Kommer när det kommer.
Din yngsta brorsa, Noah... Hur många år är det mellan er?
Sju
år. Han måste ju tycka det är rätt fett att brorsan är en proffsfighter. Hans polar också, kan jag tänka mig.
Ja, alltså han är största alltså nörden, alltså i alltså sport generellt. Du vet, det var någon gång jag blev erbjuden någon kille från typ Serbien, något riktigt så här av ett land, eller ja, något land jag inte har koll på i alla fall. Och i 77-kilosklassen, Noah bara, var han för record? Så sa jag vad han hade för record. Och så drog han fram liksom, hans topology bara på det. Och han visste redan vem det var. Och han, alltså när man är inne på Instagram och på utforskaren, då är han inne på alla de här liksom små, konstiga MMA-sidorna. Så han är ju som, han är riktigt nördig. Han har ju som koll på, han vet ju mer än mig inom kampsport. Så han tycker det är fett.
Kung alltså, vilken tillgång. Bara researchare i teamet.
Han borde bli matchmaker.
Ja, du får bli för framtiden. Vi har en fråga här. Varför är han så dålig på UFC 5?
Det är från brorsan då. Ja, det är också en grej att han är nördig. För alltså, jag kommer ihåg när jag bodde hemma och hade PlayStation hemma. Och jag whoopade dig. Så, och nu har han liksom, det är det enda han gör, han sitter bara och spelar spela FIFA och UFC. Så det är enkelt att bli bra på det om man lägger ner hela sitt liv på det.
Den är jobbig alltså. Fan. Det är kul att spela när alla är lika dåliga.
Mm.
Men när någon börjar öva, då är det inte lika fett längre.
Nej, det är inte lika kul då.
Nej. En fråga här. När får vi se dig på FCR igen?
Jag trodde att det skulle bli nu till juni. Men jag tror de har typ fyllt ut sitt kort. Så vi får väl se. Kanske blir det en avhopp, kanske man kan hoppa in. Annars så blir det väl den efter det. Om det är september kanske.
Mm.
Så, I'll be back.
Tungt. En annan fråga. Hur mycket får han i spons av Kinesio Tape? Hashtag tapen. Ingen aning vad detta handlar om. 50 Nej,
alltså,
baby.
Alltså jag brukar tejpa axlarna på träningen. För jag, fortfarande från stigen med matchen så hamnade, så lyfte han ju upp min axel där. Han slet ju axeln ur led. Mm-hmm. Och sen han slet som ur en led, så tryckte han tillbaka den led. Så den är ju som bara nedsatt, min vänster axel. Mm. Så jag brukar använda den här tejpen för att tejpa det. Och det är en på klubben som inte tror på det, men han har fått smaka. Ja. Han har fått smaka tillräckligt.
Hey, funkar det för en så funkar det.
Mm.
Vi har en annan fråga här. Stämmer det att Fernando tränar mer?
Med er?
Mer.
Än mig?
Mer än dig.
Nej. Eller jo, det kanske gör. Alltså, han tränar mycket mer än mig, men han har fortfarande inte synliga abs.
Alltså jag gillar era, ni har fram och tillbaka på Instagram när ni taggar varandra i typ så intervallpass och grejer och
ja, träningspass. Alltså, och jag brukar inte lägga ut varje gång jag tränar på morgonen, men jag ska börja göra det och tagga han.
Mm.
Han har ju sovmorgon varje dag.
Det är det. Du har fördelar.
Jo, verkligen.
När går du upp på morgonen?
Om jag inte tränar på morgonen så brukar jag gå upp vid sex, och så när jag väl tränar så brukar jag gå upp 4:40 typ. Mm. Men jag är så dålig på att lägga mig också, så jag går och lägger mig så sent, så jag sover typ inte. Så det är också en grej jag är dålig på, och sova.
Mm.
Sitta och gamea hela natten.
Det är fan inte lätt. Men fan, jag kom på nu på efterfesten, så sa du att din chef är ett riktigt stort fan av dig och är riktigt schysst med arbetsvillkoren. Kan du utveckla det lite?
Nej, men alltså att man bara får liksom få ta ledigt för att åka och alltså bara för att återhämta sig hemma en hel fight week. Alltså det uppskattas. Det är inte, jag tror inte det är så många arbetsledare som skulle låta en liksom vara hemma för att man ska sen åka och slåss i en bur.
Mm.
Så det är kul att folk liksom förstår att man tar det på allvar och att det är en sport. För det är många som liksom tror att alla fighters är kötthuven och hit och dit. Men det är en sport som man dedikerar livet till.
Är chefen ett fan?
Jag vet inte. Om du hade läst min VK-artikel i alla fall, så det är väl något.
Ja, det var så. Vi ska se. Vi har en fråga här. Är han verkligen det största syskonet?
På längd?
Jag vet inte. Det finns olika mått, mannen.
Noah är längst på den här längden.
Noah är längst.
Ja, jag tror han är typ någon centimeter längre.
Mm. Den är jobbig. Alltså. Min lillebror är också längre än mig. Och man får höra det regelbundet.
Är det så?
Det är så. Det är så. Det är det enda de har, småsyskonen. De har, om de får längden så. Ja, nej, vi har en annan fråga här. Vad håller Theodor hungrig? Alltså, jag tror inte det är mat det handlar om.
Fan, skulle just berätta min kost.
Ja.
Det är också något jag är less på, att folk ska liksom så här tycka att det, alltså man kommer med, jag kommer med min matlåda, jag äter alltid kycklingklubba och ris, alltså varje dag. på vardagar. Och få på folk på jobbet, bara, vad har du i matlådan idag? Du vet så här, varje dag. Alltså man...
Ja.
De blir less. Men vad håller
du med mig?
Jo, verkligen. Alltså det är väl bara att liksom... Det låter basic, men det är bara att utvecklas. Alltså bli bättre. Bättre varje dag. Och sen tycker jag om... Alltså, jag älskar bara liksom... Bara träna. Alltså jag hade inte höll på med MMA, hade fortfarande liksom tränat. Så det var det.
Skaffa gains.
Skaffa gains. Vad är mer på den Feffe? Så länge jag är i bättre form än Feffe.
Det är fan en, det är, ni kommer fan vara rippade tills ni är pensionärer, tror jag.
Ja, men efter karriären då blir det hoppa på något TRT eller något. Då blir det bara det.
Ingen dum idé alltså. Alltså sjukt mannen. Alltså, i Norrland alla är tatuerade som fan och fruktansvärt muskulösa. Det är som att det är det enda som finns där uppe. Bara lyfta tungt skit och gadda sig typ.
Fan, jag har inte en enda tatuering än.
Du har inte det? Har du blomkålsöron? Det har du. Så det...
Det har jag i alla fall. Men morsan retar mig att jag inte har tatueringar. Hon bara, du är en fighter men du har ingen tatuering här. Så jag tror jag ska bara gå så här, göra typ halsen direkt och bara what's up.
Största klivet direkt.
Jo, nej, men hon själv sätter mig på plats. Det får hon.
Fan, morsan verkar riktigt skön alltså. Hon frågar om inte du ska börja med MMA, när ska du gadda dig?
Träffar du henne i Boden?
Det gjorde jag inte.
Nej, hon var ju ute på dansgolvet där.
Jag såg den ut en bild, ja.
Ja, party hardy. Nej, hon är också en... hon älskar också att träna jättemycket. Hon är ju, skriver varje dag och frågar om liksom... Hon filmar alltid sig själv på gymmet och så frågar hon alltid så här, gör jag rätt? Och så är hon alltid där och tränar innan jobbet också. Så hon är också riktigt bra arbetsmoral.
Beast, alltså.
När det gäller träning.
Ja, fan vad grymt. Det måste vara sjukt motiverande också. Det ligger verkligen i släktet. Ja. Vi har en annan fråga här. Finns det någonting som du önskar att folk visste om dig?
Det var en bra fråga.
Är det något man inte hade kunnat tro om Theodor Berggren?
Att jag är en diva.
Diva?
Ja, jag är riktigt diva. Alltså vi snackar ansiktsmasker, andra i patches.
Ja, ja. Take care of yourself, young king.
Jo, det är tjejen som har gjort mig diva.
Ja. Det är inte, alltså det är fan, helt ärligt, jag tror många fler grabbar hade uppskattat sånt om de fattade, om de testade.
Jo, men man ska ju leva med sitt ansikte tills man dör, då måste man ju liksom, det är samma sak med din kropp alltså, man måste ta hand om den.
Verkligen.
Ta hand om hela själen.
Indeed. En fråga här, favorit, strike eller submission i att använda i en match?
Striking. Det är striking. Så mycket, ja, så det...
Vilken är favoriten? Vilket slag? Eller spark, eller knä, eller armbåge?
Spinning elbow.
Jag
kastade två stycken som pro, jag träffade båda. Men han käkade mot Stingerberg, han bara käkade dem. Men...
Tuff jävel.
Jo, han är tuff. Men ja, alltså jag föredrar ju alltså, strikingen än grapplingen. Såklart, man tar ju som ingen skada. Som typ som matchen nu i Umeå, där kom jag som ut helt skadefri. Men nu matchen här i Boden, alltså min fot svullnade upp alltså efter matchen. Jag kunde inte gå dagen efter. Och det måste ju vara ifrån antingen, jag tror det var en low kick jag träffade. Och den träffade ändå inte i knät. Så, och liksom foten svullnade upp för det. Så det är som... Det är farligt att strike, alltså sparkas utan benskydd har man märkt, som proffs.
Ja, man tar mycket skada, även om man också dealar mycket skada.
Jo, verkligen.
Ja. En fråga här, vad innebär det för dig att vara en fighter?
Vara en förebild. Alltså det är så många unga på klubben som liksom nu när vi har... Ja, men nya generationer som kommer dit. Och alltså det är mycket, alltså det är ganska brett, men alltså vara en förebild tycker jag skulle jag säga att det är. Alltså för man är inte liksom, man är inte ute på helgerna och liksom slåss, och man går inte och berättar för folk hur tuff man är. Alltså man gör sin grej och sen så lär man ut till andra.
Snyggt. En fan relaterad fråga till dig i så fall. Bra svar. Hur vill du bli ihågkommen i slutet av karriären?
Det som jag gillade det du sa, att en mean fighter. Den är
Elak
bra.
jävel.
En elak jävel. Kommer in med oblique kicks nästa match.
Alltså
Inte så elak.
det
Jag kommer ihåg
det är fantastiskt.
min första amatörmatch i B-klass, då körde jag ju oblique kicks. Men man fick inte det, så jag kommer ihåg att jag tror jag kastade typ 3 stycken. Och det var ganska såhär, så riktigt stumma, jag verkligen stampade i dem. Och då kom domaren kom in och bröt bara, gör inte sådär. Men
Nej, det är
de är
fan.
fula.
Alltså, fan, det är tillåtet, men man kan absolut ifrågasätta dem. Det kan man göra. Vad särskiljer Theodor ifrån andra fighters i hans viktklass?
Alltså det är väl, det är också svårt. Alltså alla är liksom dedikerade, alla tränar hårt. Men det är väl bara, jag gillar det ni sa när vi var i Umeå, att många har liksom Simba-stil, men jag utför det på ett annat sätt. Med lite swag.
Med lite swag, mycket swag. Och för övrigt, mannen, på tal om swag, fan, din entré i Boden, den videon, kände du till den videon de spelade upp, alltså introvideon, innan du kom in?
Jo, alltså jag var ju med och jag filmade ju det där skriket, när jag skrek upp mot sidan så kom lejonet upp. Jag filmade det typ i januari någon gång och då fick jag se den, men då var den inte klar. Men jag fick se liksom, han kanske hade gjort halva då, och den var riktigt fet alltså. Den var ju riktigt cool.
Den var galen var den. Och följt då av din entré och din entrélåt. Kan du berätta om din entrélåt?
Alltså, menar du Lejonkungen?
Lejonkungen och det var ju en mix.
Jag ville ha någon afrobeat, och då körde jag med Burna Boy, City Boys. Och sen så ville jag ha, för när jag mötte Stig med, då hade jag också någonting från Lejonkungen innan. Så jag tyckte det var skitfett att köra den liksom, och sen så gick den över. Det var Feffe som mixade ihop den. Så det var riktigt bra.
Ja, det
Jag
verkar vara riktigt fett.
sparkade igång brandlarmet innan. Det var ingen som
Va?
märkte det. Ja. Det var ju någon
Riktigt fett.
brand. Ja, men jag stod ju där och när det spelade min intro liksom. Och så var jag ju som, ja men när man är i the moment, så började jag så här sparka på väggen, så här frontkicks, bara för att liksom så här hype upp mig själv. Och då sparkade jag, så öppnades någon så här brandfilt, alltså någon låda upp. Och då började larmet tjuta. Och då tänkte jag bara, holy shit, alltså tänk om de, för alltså alltså går ett larm, då måste de ju utrymma lokalen. Så jag kollade på FF och så stängde jag den, och då stängdes av liksom. Men det hade ju kunnat vara förödande.
Shit. Ja, verkligen.
Jag tror inte de skulle starta om matchen efter det.
Nej, fan stackars. Alltså, han kan kavas. Har stått och väntat genom en hel video. Och så
Jo.
ska du komma in. Och så bara ska de evakuera hela skiten också.
Nej.
Vilken mardröm.
Jo.
Ja. Ska vi se, vi har en fråga här. Sista fråga. Varje gång du börjar så håller du i buren. Alltså jag tror du menar, du vet när du börjar matchen så håller du i buren. Vad betyder det?
Simba's coming. Nej, men jag tycker
Simbas
bara det,
coming.
alltså nu när jag gjorde det i Umeå, då var det liksom, alltså ja men om man kollar alla mina proffsmatcher, då har jag liksom, alltså jag rusar som fram till min distans, och därifrån sätter jag press, alltså direkt. Det har jag gjort i alla matcher. Och nu när vi var i Umeå, då ser man att jag säger någonting just när han introducerar mig. Och då blir jag som, alltså det är som bara hype upp sig själv. Alltså jag kommer aldrig starta en match långsamt liksom.
Mm.
Så det är som att visa liksom, alltså nu kommer jag med fart. Så det är ingen djupare mening än att det kommer startas hårt och snabbt.
Mm. Alltså släppa loss lejonet helt enkelt.
Yeah.
En fråga här. Vem ska man hålla utkik efter ifrån Renji? Så någon up and comer antagligen, eller någon som har gått några matcher?
Ja, alltså som amatör så Manne såklart. Mm. Belal.
Kan du berätta om det?
Alltså det var så roligt, för jag satt ju på sidan när han, och jag visste inte att han skulle säga det. Alltså när han sa att han blev kallad Belal Mohammed. Och sen så när han sa det, då tänkte jag bara, shit, det brukar jag göra. Och sen bara säga mitt namn och så kollar jag runt, men så här, för inte att någon skulle typ snöra öl eller något. Men det var, nej, det var roligt.
Ja. Ja.
Men han fick ju sitt avslut där.
Mm. Så för tydliga, är det du eller ni kallar honom för Belal Mohammed på träningen för att han var the decisionator, och sen så fick han sitt efterlängtade avslut och
ja, men det är allt man behöver. Ibland behöver man bara lite alltså, en spark i baken. Så då alltså, hade jag kanske inte kallat det, då kanske jag inte fått ett avslut.
Ja, precis. Så han sa till mig på efterfesten, han bara, ja, alltså mobbing funkar. Fair enough.
Alltså, ja. Men det är en viss jargong man har. Alltså, det var ju...
Ja. Nej, jag började det var ju...
Yeah.
Mm. Ja. En sista fråga. Om du förlorar en match eller får en skada i träningen, vem eller vad vänder du dig till för stöd?
Vänner, familj, min flickvän. Alltså, det var nu efter den här operationen, då var det mycket, då var det mycket party efter det. Alltså jag tappade som dedication, om man säger så. Alltså, men sen när jag började som komma ner på klubben och köra, så var det, alltså man hittar sig bak så snabbt och enkelt. Så det är som jag sa innan, fokus på. Alltså det, hamnar man på en till skada, då, ja men gör din rehab, men var ändå ner på klubben alltså, och så du inte tappar liksom, tappar den kopplingen.
Grymt. Det låter som att du har ett dunder socialt nätverk, och alltså nätverk överhuvudtaget omkring dig, och ett stöd som är extremt värdefullt och man kan luta sig tillbaka mot.
Mm.
Jag tänker på matchen mot Stigenberg. Så vi börjar närma oss slutet här. Och jag vill gärna höra dock, matchen mot Stigenberg, när du kollar tillbaka på den, vad hade du gjort annorlunda idag?
Alltså, jag skulle säga att jag skulle inte gå in och leta efter knockouten. Alltså det gjorde jag inte i den här matchen senast nu. Då letade jag inte liksom, efter jag satte upp den och fick utdelning på det. Och det var det jag gjorde i den matchen. Alltså jag letade den. Och då, jag märker liksom på träning blir jag inte så där trött så där snabbt. Alltså inte ens när jag inte har match. Och bara, så det är väl, och det, och så bara pacea bättre. Alltså vissa kan man inte springa igenom. Och det fick jag lära mig då.
Mm. Ja, och det där...
jag inte fick utdelning stående, så försökte jag som skjuta. Och så var det halvdåliga skjut. Hit och dit. Så det var ju som... Nej, alltså jag har ändå vuxit sen den matchen ganska mycket, både mentalt och fysiskt. Så jag skulle säga att det finns mycket jag skulle göra om i den matchen.
Hur hade det sett annorlunda ut i så fall idag? Hade du kunnat avsluta den matchen, tror du?
KO.
KO, damn. Så, om man... Alltså om man kollar på amatörerna i welterweight, så det kommer upp en drös unga talanger här. Har du koll någonting på svenska scenen överhuvudtaget?
Nej.
Nej.
Nej. Alltså det blev som, när man gick upp till proffs, så var det som att man hade som ingen... Jag tror inte att jag hade någon koll på amatörerna när jag körde amatör själv.
Mm.
För det är verkligen, alltså det är verkligen bara alltså, en uppvärmning för proffs. Så de får visa fötterna när de väl kliver in med små handskar.
Mm.
För det är så extremt stor skillnad att gå in med och köra pro än amatör. Bara hela fight week, alltså hela träningen fram till det. Det är inte samma sak.
Mm. Och om vi snackar proffs istället i så fall. Du nämnde ju några proffs i din viktklass. Finns det andra fighters ifrån Sverige som du har koll på? Som du gillar?
Alltså, ja, det är de på klubben. Mm. Sen så ser jag inte som någon i Sverige som någon jag liksom ser upp till eller gillar att kolla på. Det är väl i de större ligorna.
Mm. Ja. Nej, då så, alltså, för nivån har ju varit, alltså nivån är högre än någonsin i Sverige idag. Och du är ju en del av den nivån också. Och för att, alltså, när man kollar på Renji, historiskt sett så många, alltså styrkan på Renji har ju varit grapplingen, det har varit ett tung brottning, bra brottning, förmåga att hålla nere, grinda mot buren. Alltså det är typ, alltså, det finns ju undantag såklart. Fernando vevar en hel del. Anton Larsson gillar veva också. Du gillar veva. Var kommer vevet ifrån? Och var kommer brottningen ifrån?
Eller vad menar du med vart kommer?
Alltså, så brottningen har ju funnits där länge. Vi har ju sett, alltså, och grapplingen. Det har ju alltid funnits som en grund. Och ni alla har det. Så var kommer den ifrån? Alltså, jag tänker tränarmässigt. Och var kommer strikingen ifrån tränarmässigt?
Ja, brottningen är ju som Andreas Ståhls och Thor Thorengs, alltså styrkor, och det märker man liksom när man, alltså, jag, att jag är deras storlek och tränar med dem, det har ju liksom gjort att man har ett legit brottning defense och brottning offensiv liksom. Och strikingen, alltså, den har ju som David har extremt bra striking pass samt Anton Larsson då. Så det är som de två, så det är som de två som håller, eller de fyra som brukar hålla. Mm. Men min striking har ju som den lärde jag mycket av. Typ, jag hade, när jag bodde i hemma hos morsan, hade vi som, i ett garage hade vi en sex, och då körde jag mycket UFC 2. Mm. Och jag tänkte, alltså, du skulle jag trodde att om jag lärde mig en spin kick, alltså en spinning kick, en heel kick, alltså om jag kunde göra den legit, alltså riktigt bra, då kunde den ta mig liksom världen runt. Jag tror aldrig jag kastade den som proffs.
Ja.
Men annars så lärde jag mycket striking liksom för spelet också, när man väl börjar spela.
Det är sjukt, mannen. Det är många som, alltså, jag kan se många nybörjare som kommer in på Redline, och så håller man ett pass, och så säger man bara, alltså, har du tränat innan? Nej. Jag bara, har du kollat mycket UFC, eller har du spelat UFC-spelet? Och de bara, ja, kolla massa, spela massa. Man bara, det funkar alltså.
Man lär sig. Man ska bygga från den grunden. Särskilt om man har någonstans att träna det. Alltså en säck, man klarar sig som på det, bara för att bygga liksom basic. Sen behöver man ju såklart kroppar för att sparras med, men en säck kan ta en ganska långt ändå.
Ja, verkligen. Fan, på tal om långt, ni har ju jättelångt. Fan, vi börjar närma oss slutet, men ni har jättelångt till andra klubbar och så vidare. Men gör ni några utbyten? Är du intresserad av att träna någonstans, alltså, för att känna på, resa utomlands, Thailand eller wherever, USA? Har du tänkt tanken? Och var i så fall?
Ja, alltså, vi var ju i Finland en sväng, där på Ollis gym. Och det var ju i november. Det var första gången jag tränade utanför Renji sedan jag började. Så jag aldrig, alltså, i Sverige har jag aldrig varit på något annat gym heller. Men absolut, alltså, jag vill ju åka och träna utomlands också. Det hade varit skitfett. Alltså, typ åka till Thailand. Gumman sa att hon var down på att åka dit några månader. Så man kan väl se om det är möjligt att göra i framtiden.
Ja, varför inte kombinera lite nöje och lite arbete?
Exakt, men man, alltså, jag tycker det är viktigt också. Nu ska jag inte praisa det när jag bara har gjort det en gång, men alltså, bara att få testa nya saker på nya kroppar, det gör mycket. För att folk, liksom, jag har ju ändå en avig stil, och den funkar ju, men folk lär sig, och då måste jag ju som utveckla en ny stil, och så måste jag som mixa ihop det. Så man vill ju ändå ha en, liksom, en base, och det funkar ju alltid på nytt folk. Alltså olika svep som funkar, nedtagningar, det märker man när man är iväg och testar och tränar med andra. Så det ska jag bli bättre på att göra också, åka och träna med nytt folk.
Ja, grymt. Alltså det är verkligen, det hör man också från många som testar på andra ställen och gästar. Det är också konst, alltså det är inte en tävlingskänsla, men man har lite ett pirr kanske. Det känns ändå som att man är på ett nytt ställe. Folk vill testa en. Folk vill känna på en. Man är den nya snubben på stället. Mm. Så det låter som att det finns ett värde i det.
Exakt.
Punkt. All right. Theodor Simba Berggren. Vi är mot slutet nu och vi kommer få se dig i april, hoppas vi. Eller?
Jajamän. Jag får bara ligga på och ta vilken match som helst. Mm. Helt ärligt. Yeah.
Och så, du vill gärna till
allt funkar så blir det. Ja, alltså det är det. Alltså, det hade varit skönt att gå i Sverige liksom, så man inte behöver resa. Men jag tror inte det är några event i april i Sverige. Vad jag vet i alla fall.
Mm, Göteborg är det eventuellt Zone Pro League i april. Du har maj. Maj kanske lite nära in på juni. Det finns Superior, det finns Wolf, Fight Promotion. Sen är det ju juni, då blir det Battle Botnia och FCR.
Men alltså Göteborg härifrån, det är typ som att åka utomlands.
Det är den.
Det är så jävla långt, alltså det är sjukt. Ja. Man måste ju flyga, jag vet inte om det finns direktflyg härifrån.
Mm.
Eventuellt måste man flyga till Stockholm och sen flyga därifrån till Göteborg eller tåga.
Ja, nej, det är inte lätt alltså.
Nej.
Fan. Men vi hoppas verkligen vi får se på Battle of Botnia. Det har varit riktigt fett. Det kommer bli ett riktigt galet event. Det är inte många officiella matcher ännu, men många feta matcher som, ja, det viskas en hel del, om man säger så.
Jajamän.
Grymt. Theodor Simba Berggren, tusen tack för det här samtalet.
Tack för att du fick komma.
Ha det bäst.
Detsamma.
Hej.
You give me 5 minutes of help.
Last time you got too comfortable, you got stopped.
We having fun?
Having a blast, yeah.
All right. You're looking good.